Det här är P1, Sveriges Radio. Om det hemliga samtalet som Sveriges Radios Kaliber begravt i 6 år.
Jag tycker inte jag får några argument som håller för varför Sveriges Radio har skyddat Försvarsmakten under de här 6 åren.
Och så om TV4-profilen. Sexköp, säger åklagaren. Journalistik, menar TV4.
Om det är som den här personen säger, att det var ett undersökande av ett tips, då har ju cheferna genom sin svaga arbetsledning försatt honom i en jätteknepig situation.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. I veckan sände Sveriges Radios granskande program Kaliber ett avsnitt om PFAS-förgiftningen i Kallinge. Reportaget innehåller en hemlig inspelning med sprängstoff som redaktionen suttit på i 6 år. Anledningen till att den inte publicerats förrän nu är att de varit rädda för att den skulle kunna klassas som olovlig avlyssning. Nu när preskriptionstiden för det eventuella brottet gått ut, publicerar de. Det har i veckan lett till debatt. Var Kaliber för fega när de för 6 år sedan bestämde sig för att riskerna med att publicera var för stora? Vår reporter Joanna Korbutiak backar bandet till en lur som inte lades på korrekt efter en telefonintervju.
Vad är den här jävla säkerhetsdatablad han har hittat? 2004?
Ja, han har hittat något skit från 2004.
Jag bara fortsätter lyssna och tappar verkligen hakan över vad de säger. Dels över tonen, hur de pratar om det här, hur de skämtar om släckskummet, och det är väldigt raljant.
Hösten 2019 är Kalibers reporter Daniel Värje på sluttampen av en granskning av PFAS-förgiftningarna av dricksvattnet i Kallinge i Blekinge. Utsläpp som orsakats av det brandsläckskum som Försvarsmakten använt i sin verksamhet under decennier och som upptäcktes 2013. Han kan knappt tro sina öron den här sena fredagseftermiddagen. När flottillchefen på F-17 tror att han lagt på luren börjar han direkt i briefa intervjun med sin kommunikationschef, samtidigt som Daniels inspelning fortfarande rullar.
Sen så är det ju lite den här, jag tänkte på en, där duckade jag. Han hade ju den frågan på vår lokala, att det har övats på andra platser.
Ja.
För jag tänkte, ska jag ge honom det? Jag tänkte, nej, jag låtsas, jag inte fattar. Men min bild är att nej, jag tror bara man hade övningar där. Så har det säkert hänt någon gång, har någon kreativ haft en övning annanstans. Men det, provskotten var ju inte där.
Nej.
Så att jag inser ju snabbt att jag inte fått höra hela sanningen i intervjun. Och han berättar att de har skjutit provskott med släckskummet när de har testat skumkanonen i räddningsbilen på F-17. Och då har de då varje morgon i 30 år, säger han, sprutat ut släckskum rakt ut i miljön. Och det här var ju ingenting som han sa i intervjun. Så att jag tappar verkligen hakan och förstår inte att det är på något sätt problematiskt att jag spelar in det här, för att jag är, det är som att en rationell ifrågasättande del av hjärnan är avkopplad.
Vad är det som är mest anmärkningsvärt i det du får höra, känner du då?
Det är ju 5000 personer vars dricksvatten var kraftigt förgiftat med PFAS, och Kallingebor har bland de högsta halterna PFAS i blodet i världen. Så att det var både den raljanta tonen och den lättsamma sättet, skämtsamma sättet att prata om det här, och också uppgifterna om hur de har hanterat släckskummet. För de har ju hela tiden sagt att de inte har gjort något fel, så det blev ju en väldig kontrast till det han sa sen efteråt när han inte tror att jag hör.
Och vad var din tanke ändå då? Vad tänkte du då direkt när det hände, ja, hur du skulle hantera det här materialet?
Ja, men som reporter så vill man ju publicera det man har avslöjat, och det här var ju väldigt avslöjande. Så att jag tänker att det här måste vi få med på något sätt. Men det som är avgörande sen för att vi inte publicerar är ju vad Sveriges Radios jurist säger om att det här eventuellt kan ses som brottsligt, som olovlig avlyssning.
Straffskalan för olovlig avlyssning går från böter upp till 2 års fängelse.
Och det är då som diskussionen börjar, om det är värt att publicera att jag riskerar bli åtalad rent konkret.
Jag kan börja med att säga, det här var ju inget lätt beslut. Det var liksom inte ett kort tjej, utan det var en lång banning. Och där reportens uppsåt då kunde ifrågasättas.
2019 heter Kalibers ansvarige utgivare Hanna Toll. Och frågan om de ska publicera inspelningen eller inte ligger i hennes händer.
Och om det var olovlig avlyssning så är det ju inte SR eller jag som råkar illa ut, utan då skulle det ju handla om den enskilda reporten. Det gör ju situationen svårare. Så där någonstans då hade jag ju vägat allmänintresse gentemot eventuella konsekvenser som då inte handlade om mig, utan om den enskilda reporten.
Det blir ingen publicering av den hemliga inspelningen. Men hon understryker att en av uppgifterna som framkommer i inspelningen tas med i programmet.
2019 då, så bedömde vi ju att kanske den viktigaste informationen från, som kom med i den här banningen, den här om provskotten, det publicerade vi i programmet. Och efter banningen så kunde ju Daniel liksom gå vidare och få fram den här informationen på andra sätt.
Varje vecka testades utrustningen genom att man provsprutade med släckskum. Skummet sprutades ut i närheten av en bäck.
Ja, men jag minns det, jag vet det också. Men jag tycker det är en helt annan sak.
Det här var en lösning som inte imponerade på Uppdrag gransknings ansvarig utgivare Axel Björklund, som i veckan gick hårt åt Sveriges Radio i en debattartikel i Expressen.
Så frågan handlar ju om att man här får svart på vitt hur Försvarsmakten tillstår att man duckar frågor och inte säger hela sanningen. Och jag begriper inte för mitt liv varför man har väntat med att berätta för allmänheten att flottiljchefen tillstår det här provskjutningarna. Jag tycker inte jag får några argument som håller för varför Sveriges Radio har skyddat Försvarsmakten under de här 6 åren.
Och då är ju deras svar att de inte vill riskera att en anställd ska kunna få fängelse för att de har bedömt att det här skulle kunna vara ett brott.
Ja, och det är en oerhört defensiv bedömning. Jag vet inte riktigt vad man har för grunder för det. Det här har ju gjorts många gånger. TV4 gjorde det med Bosse Ringholm för 20 år sedan och Striptease, som var föregångaren till Uppdrag granskning, sände ut en mygga som Ian Wachtmeister glömde ta av sig efter en intervju med Janne Josefsson. Ian Wachtmeister polisanmälde då Janne Josefsson för just olaga avlyssning. Åklagaren konstaterade att inget brott hade begåtts. Han visste att han hade en mygga på sig. Och jag tycker inte det finns några skäl att anta att man skulle bedöma det här annorlunda. Sen är jag inte jurist, men det tycker jag också är en poäng. Man ska inte vara det om man är journalist. Man ska vara mån om att få ut sanningen. Och om inte vi då är beredda att ta en risk för att möjligen hamna i en rättsprocess som möjligen skulle kunna leda till ett bötesbelopp. För någon fängelseskala, förlåt, men det tror jag inte överhuvudtaget skulle kunna komma på tal när det handlar om ett brott utan uppsåt.
Vi på medierna har ringt runt till några jurister. Och även om ingen kan slå fast exakt vad en domstol skulle kommit fram till i just det här fallet, så anser både Mårten Schultz och Daniel Westman att det är osannolikt att inspelningen skulle klassas som olovlig avlyssning.
Jag menar, återigen, det är ju den bedömningen måste ju varje redaktion göra för sig. Och jag kan ju bara svara för hur jag skulle resonera och vi skulle resonera. Vi hade publicerat 10 gånger av 10.
Axel Björklund är noga med att påpeka att han inte tycker att ansvaret ligger hos den enskilda reporten, utan hos ansvarig utgivare.
Man måste faktiskt som ansvarig utgivare också i vissa fall peppa och engagera sina medarbetare att acceptera vissa risker. Det gör vi ju varje dag när vi åker ut på riskfyllda uppdrag. I något fall så åker Expressen till Malmö för att visa hur snabbt det går att köpa vapen. Och trots att de gör det med uppenbara journalistiska syften så döms de för olaga vapenbrott. Men det var ju en jätteviktig publicering som gjordes, så det kanske får vara värt det.
Nej, men jag tänker att han har ju jättemycket kloka passager i det han har skrivit.
Tillbaka till intervjun med Kalibers dåvarande ansvarig utgivare, Hanna Toll.
Jag håller helt med Axel att det inte är juridik, det är publicistik som vi håller på med. Och där rådgör vi med jurister och sen fattar vi ett beslut. Och det är väl bra att vi diskuterar sånt. Och jag tänker att man kanske oftare borde fråga sig, håller de här, bör vi ompröva saker? Jag tror kanske att jag skulle idag, med facit på hand och det som har hänt sedan dess, kanske skulle fattat ett annat beslut eller tryckt på för ett annat beslut.
Men då låter det som att du kan hålla med lite om att det var lite fegt av er.
Försiktigt tycker jag är ett bättre ord.
Den här inspelningen har Kaliber väntat med att publicera i flera år. Den kunde ses som brottslig, som olovlig avlyssning. Men nu är det brottet preskriberat.
Och berätta då hur diskussionen har gått nu. För nu, 6 år senare, då publicerar ni det här. Tillbaka till intervjun med Kalibers reporter Daniel Värjö.
Jag fick ju tips, kan man säga, i det här inspelade samtalet om Försvarsmaktens egna rapporter, om föroreningssituationen, om de här förorenade området och fiskar som har PFAS i sig. Så att jag har ju verkligen kunnat gräva vidare, och nu är det också ett större allmänintresse än vad det var då. För det är ett annat juridiskt läge.
2023 fick de drabbade i Kallinge PFAS-förening rätt i Högsta domstolen. Deras höga halter av PFAS i blodet är en personskada, och det kommunala vattenbolaget är skadeståndsskyldigt. Vilket fått både vattenbolaget och PFAS-föreningen att kräva att Försvarsmakten ska betala skadestånden.
Så att nu är det ett helt annat juridiskt läge när Försvarsmakten faktiskt är de som krävs på de här skadeståndsbeloppen.
Uppdrag gransknings ansvarig utgivare Axel Björklund håller dock inte med om att allmänintresset är större idag än det var för 6 år sedan.
Ja, det är horribel ursäkt, förlåt. Men ja, det är ett ärende som har varit uppe i Högsta domstolen för ett par år sedan. Och när skuldfrågan ska utredas så hade det här varit en väldigt viktig pusselbit för att förstå vad det är som har hänt. Och det är ett allmänintresse 2019 som är högre än det 6 år senare när flottillchefen inte ens har kvar samma jobb.
Vad säger då Försvarsmakten om allt det här? Jag hör av mig för att fråga om de ser den hemliga inspelningen som brottslig och om de tror att de hade polisanmält reporten om den hade publicerats 2019.
Jag skulle vilja syna det där faktiskt, att Kaliber säger att det är där de har varit rädda för.
Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten och han har en hel del tankar om veckans avsnitt av Kaliber.
Kaliber vill såklart skapa dramatik, för det finns liksom egentligen ingen annan dramatik här. De har inte ett avslöjande, och det här är för mig ett grepp.
Och här tar intervjun en oväntad vändning.
För att begå olovlig avlyssning på ett militärt skyddsområde, det skulle nog i många fall, och nu gissar jag är presschef, jag är inte jurist, men det skulle nog bedömas som ett grovt brott. Och då är preskriptionstiden, vad jag har förstått, 10 år. Och då är det inte preskriberat i så fall.
Återigen har vi försökt rådgöra med jurister för att se om Jonas Beltrame Linné har rätt i sina spekulationer. Men de jurister vi pratat med bedömer inte att det faktum att det rör sig om ett militärt skyddsobjekt borde påverka preskriptionstiden för ett eventuellt brott. Bland annat eftersom det för olovlig avlyssning inte finns något grovt brott beskrivet i brottsbalken.
Hur tror du att Försvarsmakten hade reagerat om de hade publicerat den här inspelningen 2019? Hade ni polisanmält dem för olovlig avlyssning?
Nej, jag ser inte framför mig att Försvarsmakten skulle ha anmält då. Det är vi som har missat att lägga på. Ett korvfinger som har tryckt fel på konferenstelefonen. Och sen så pratar vi på ett sätt som man inte ska prata. Det är inte en hemlig avlyssning.
Nu dags för en liten utblick i medievärlden.
Förra veckan sände Rapport ett inslag som bildsattes med hjälp av AI-tjänsten Midjourney. Det var när de skulle reda ut hur olika KD och Vänsterpartiet räknade på bidrag utifrån varsin vanlig familj. De AI-genererade bilderna på familjerna såg ut att vara från något form av amerikanskt 1940-tal. Så här lät Emanuel Karlstens omdöme i mediepodden.
Och då liksom rullar ögonen runt som de vore liksom på någon slags Halloween-animation. Barnen har liksom för många fingrar och så vidare. Alltså det är genomuselt.
Vi ringde upp Karin Ekman som är chef för SVTs riksnyheter.
Ja, men själva poängen var just att det inte skulle framstå som verkliga bilder.
Kommer ni använda det igen?
Absolut. I rätt sammanhang så är det ett effektivt sätt att få fram ett journalistiskt budskap.
Och så klubbades till slut nya public service-lagen i riksdagen i veckan. Det handlar om reglerna och finansieringen av bolagen från och med år 2026 till år 2033. Inför den här tillståndsperioden sprack den breda politiska överenskommelsen kring villkoren för bolagen. Och totalt lämnade oppositionen in 17 reservationer. Kritiken handlar bland annat om finansieringen som oppositionen tycker är för mager. Det blir ingen politisk reklam på TV4 Play under nästa års valrörelse. Det kunde Dagens Media berätta i veckan. Anledningen är en ny EU-lag som innebär att all politisk reklam måste märkas tydligt med bland annat avsändare. Det här har fått både Google och Meta att helt sluta visa politisk reklam i EU eftersom de anser att det finns för mycket osäkerhet kring de nya reglerna. TV4 säger att de kommer fortsätta med politisk reklam i sina linjära sändningar, men att deras digitala annonsleverantör också slutat tillåta politisk reklam.
I förra veckan åtalades en journalist på TV4 för sexköp. Enligt honom själv och sina chefer har han tagit den här kontakten inom ramen för sitt arbete. Det var inte frågan om ett sexköp utan ett möte med en potentiell uppgiftslämnare. Förundersökningen är full av journalistiska diskussioner. Frågor om källskydd, arbetsmetoder och reportrars frihet under ansvar.
Egentligen så började med en misstänkt koppleri. Här var en koppleriutredning som är nedlagd.
Simon Häggström är polis, jobbar mot prostitution och var förundersökningsledare i det här fallet. Som han är inne på här så började allt med en stor koppleri-härva där en prostituerad kvinnas mobiltelefon togs i beslag. Runt 250 förundersökningar om sexköpsbrott drogs igång, varav ett rörde TV4-profilen. Men just det här fallet stack ju ut. Förklaringen TV4-medarbetaren gav var att han inte begått brott utan bedrivit journalistik.
När jag tittade då på det här ärendet så framstod det som anmärkningsvärt att en journalist jobbade på det här sättet.
Det är i mitten av november 2023 som TV4-profilen stämmer träff med den prostituerade kvinnan via en eskortsajt. I meddelanden till kvinnan så ber han henne bland annat att vara klädd på ett visst sätt som han, citat, har en grej för. I förhör med polisen menar han att detta handlar om att han vill försäkra sig om att hon är påklädd när de ses. Enligt hans version så rör det sig inte om ett sexköp utan om att han ville prata med kvinnan om ett nyhetstips som han fått. För att få till mötet behövde han formulera sig som en sexköpare på ett trovärdigt sätt, menar han. Väl där säger han att han har tagit en promenad med kvinnan i runt 15-20 minuter. Han säger att han då presenterade sig som journalist.
Om det är som den här personen säger, att det var ett undersökande av ett tips, då har ju cheferna genom sin svaga arbetsledning försatt honom i en jätteknepig situation.
Jörgen Wittfeldt är chefredaktör på Kvartal. Men det är inte därför jag pratar med honom för det här reportaget, utan för att han för ett par decennier sedan själv gjorde ett liknande jobb som reporter.
Det var precis efter att sexköpslagen hade liksom införts, så var det väl här ett eller två år efter att den hade införts. Och då skulle vi titta lite grann på vad som hade hänt. Den frågan man då ställde sig var ju vart har alla prostituerade tagit vägen? De som tidigare gick och hittade på Malmskillnadsgatan i Stockholm då. Var är de nu? Det var liksom grundfrågan.
Hej.
Hej. Vad kan du erbjuda?
Ja,
Jörgen Wittfeldt och en för medierna lyssnare välkänd röst, nämligen nuvarande chefen för Ekot, Claes Wolf Watz, gjorde den här granskningen tillsammans.
Så vi köpte 6 stycken svenska porrtidningar och flera av dem innehåller kontaktannonser, alltså inte vanliga annonser utan kontaktannonser. Och det är kontaktannonser där man söker Alltså en sexpartner, inte någon för ett
fall. Den som arbetsledde oss då, minns jag, var väldigt noga med att ha en plan för om vi skulle tas för sexköpare. Och då hade vi gjort ordning ett papper som vi skulle kunna visa polisen. Och förstås att också polisen skulle kunna ringa upp till min arbetsledare och ställa frågor om vad jag gjorde där och så. Men det var ju en del av den här granskningen som väl mest liknar det som TV4 påstår att de har gjort. Och det var ju när vi följde upp de här lapparna som man fortfarande idag kan se vid olika rödljus där det står massage och så står ett mobilnummer. Det var ju en del i granskningen. Vi ville helt enkelt kolla vad som hände om man följde upp det. Så då bokade vi ju så att säga tid som sexköpare och åkte dit med mikrofon och skulle göra en intervju då. Så på det sättet är det lite likt. Men där minns jag ju hur otroligt noggranna vi var med just alla de här förberedelserna med lapparna. Och det var viktigt att vi var två personer. Och vad gör vi när vi kommer fram och sådär. När jag läser hur det här har gått till så är det helt fritt från den typen av förberedelse, vad jag kan se i alla fall.
I förundersökningen mot TV4-profilen så förhörs flera av TV4s chefer. De menar att det rör sig om en kontakt som tagits i journalistiskt syfte. Men det blir tydligt att det inte föregåtts av några speciella säkerhetsrutiner. Det finns ingen dokumentation, det verkar inte ha gjorts någon riskanalys. TV4-profilen har berättat att han ska träffa en prostituerad kvinna för att följa upp ett tips och får då svaret att de ska träffas på offentlig plats. Det är i princip det. Förberedelsen för det här känsliga mötet framstår som att det har skett lite i farten.
En sak som jag tyckte var oerhört märkligt är att man då som journalist får möjlighet att åka helt ensam och träffa en kvinna som befinner sig i prostitution på det här sättet utan att ha någon med sig.
Prostitutionspolisen Simon Häggström igen.
Det skulle ju inte vi göra exempelvis, va? För att det finns ett antal olika argument till varför man inte ska göra det. Det här är en så otroligt... Ett otroligt känsligt brottsområde och en värld som är präglad av liksom våld och otillåten påverkan, alltså alla möjliga saker som kan uppstå, utpressning och så vidare, och där krävs ju att man har jättetydliga rutiner och en tydlig dokumentation och absolut inte rör sig ensam i den här världen.
När polisen förhör TV4-cheferna kan de inte säkert säga när i tid det här jobbet ska ha skett. Bara att TV4-profilen ska ha berättat om avsikten att träffa en prostituerad kvinna för att följa upp ett tips. Och att han vid ett senare tillfälle ska ha återrapporterat om att en sån träff ska ha ägt rum och att samtalet han haft inte gett något som skulle kunna resultera i ett jobb. En huvudbevisning för åklagaren Kristoffer Kågström är att kvinnan döpt TV4-profilen i sin mobiltelefon till ett namn som är av sexuell karaktär.
Och hon har berättat i förhör hur hon gör när hon gör den typen av anteckningar i sin verksamhet. Hon har berättat att hon för väl ett slags kundregister, kan man säga. Hon skriver vissa saker om kunder som hon har haft för att hon ska veta det. Framöver, om det är en kund som skulle återkomma till exempel, så vill hon veta om det fanns speciella önskemål till exempel.
Ytterligare en omständighet som åklagaren trycker på är att TV4-profilen tagit ut 2000 kronor i kontanter samma dag som han träffat kvinnan. 2000 kronor är vad hon tar för 45 minuters sex. TV4-profilen menar att han tagit ut pengarna för att kunna betala för eventuella bilder som skulle vara relevanta för det tips han var där för att kolla upp. Vi har sökt TV4-profilen utan resultat.
Han förnekar brott. Han har absolut inte köpt något sex som påstås.
Henrik Olsson Lilja är TV4-profilens försvarsadvokat.
Han har varit där inom ramen för ett journalistiskt uppdrag. Så att det åklagaren påstår är helt felaktigt.
Vad pekar, så att säga, från ditt perspektiv då, mot att han faktiskt ska ha genomfört ett sexköp här?
Ja, dels de uppgifter som kommer från hans överordnade, hans chefer. Där de har varit informerade och godkänt att han ska genomföra det här uppdraget. Och sen så finns det detaljer i förundersökningen som jag inte har möjlighet att gå in på nu. Men som vi menar på stärker hans sak. Dessutom så har vi även begärt vissa kompletteringar hos åklagaren. Men där har ju åklagaren valt att inte göra det. vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Men de kompletteringarna kommer vi att, ytterst kan man ju begära tingsrätten att genomföra de kompletteringarna. Så att det finns ett flertal omständigheter som talar till hans fördel.
Okej, och du kan inte gå in på specifikt vad det är för kompletteringar det rör sig om?
Nej, inte i det här läget.
Alltså de här kompletteringarna som du pratar om och som du inte vill gå in på detaljerna kring, är de så pass enligt din bedömning starka att åtalet skulle kunna totalt dras tillbaka och det liksom blir ingen huvudförhandling då? Alltså är det den typen av dignitet på de kompletteringarna så att säga?
Ja, i princip. Nu har ju åklagaren väckt åtal och det är det mest olyckliga. Men vi menar på att åklagaren bör ta sig en förnyad prövning utifrån de här kompletteringarna. Så enkelt är det.
För en mediegranskare så är den här förundersökningen i långa stycken rätt märklig läsning. Flera av förhören berör journalistiska metoder. Hur man jobbar som reporter när man följer upp ett tips. Förhörsledaren ställer många gånger frågor som lika gärna skulle kunna komma från munnen på en reporter här på medierna. Ett centralt begrepp, det är det så heliga källskyddet. Det förekommer nästan 40 gånger i förundersökningen. Cheferna är förhindrade att gå in på vissa detaljer om ärendet med hänvisning till just källskydd. Och detsamma gäller TV4-profilen själv. För polisen så blir det här försvårande. Till exempel när de tar en misstänkte TV4-profilens mobil i beslag.
I samråd sedan med åklagare då, så tvingades jag att häva det här beslaget tillbaka utan att vi kunde ta oss in i telefonen.
Polisen erbjöd sig att titta igenom telefonen tillsammans med TV4-profilen. Men även det avböjdes, säger Simon Häggström.
Källskyddet är så pass starkt att det finns ingen åklagare som ställer sig bakom ett sådant beslut att faktiskt skicka det på tömning. Trots att den misstänkte då är misstänkt för brott.
I förhör så säger kvinnan att hon inte har varit på en promenad med någon journalist. Och att hon aldrig träffat en journalist som undercover har utgett sig för att vara sexköpare. När TV4-profilen konfronteras med det här så svarar han, citat, "Det är inte ovanligt att folk söker källskydd för att kunna svara på det sättet." Slutcitat. Här måste vi vara tydliga med en sak. Källskyddet är en grundlagsskyddad rättighet. Det är enormt starkt och det finns goda skäl till det. Personer ska kunna berätta känslig information för en journalist utan att själva hamna i trubbel. TV4-profilen och TV4-cheferna är förhindrade enligt lag att ge för mycket detaljer om en person som begärt källskydd. Men om kvinnan som TV4-profilen träffat verkligen är en källa, är inte den då redan i praktiken röjd genom det här åtalet? Det här var en av flera frågor som vi ville ställa till TV4. Vi ville också fråga om varför de inte dokumenterat något kring ett så här känsligt möte. Varför TV4-profilen åkte ut på det här jobbet själv? Hur det kommer sig att det inte finns tydligare rutiner när en anställd går undercover för att närma sig en källa? Och om de själva gjort en intern utredning kring det här för att reda ut vad som egentligen hänt? Vi får till slut svaret att TV4 inte kommer att uttala sig just nu. I ett sms till oss så skriver Viveka Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle på TV4, bland annat att de, citat, "vill vara öppna. Men i det här fallet så har vi många aspekter att ta hänsyn till. Vi har ett medarbetaransvar och ett arbetsgivaransvar och vi har en rättsprocess som vi vill respektera. Några av oss ansvariga är dessutom kallade som vittnen, eller kan komma och bli det." Slutcitat.
Om det nu visar sig att det dyker upp uppgifter som på liksom ett ovedersägligt sätt visar att så här, det här var inom ramen för en journalistisk granskning eller att kolla upp ett tips eller så här, hur skulle det förändra bilden?
Ja, då är det ju fortfarande en vårdslös hantering av hur man kollade upp det här tipset och den situation som man försatte sin medarbetare i. Det är ingen skillnad där.
Rättegången mot TV4-profilen är planerad till den 28 januari nästa år. Han är sedan förra veckan tagen ur tjänst. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent var Erik Petersson
och jag heter Freddy Rammel. Och du, läser du en lokaltidning i helgen? Håll koll på ankor och felsteg. Och hör av er om något skevar. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.